Varmt välkomna till podcasten E-commerce Hackers. Här samtalar två branschens hetaste profiler, Jorge Castro och Fedja Porrobic, inom digital marknadsföring.
Så där, då var vi tillbaka med ännu ett avsnitt på E-commerce Hackers. Vi kommer att prata om influencer marketing för e-handlare. Jag som pratar heter Jorge, jag kommer att intervjua Fedja Porrobic där vi kommer att snacka om ämnet. Så jag tänker att vi går direkt på sak. Fedja, vad är influencer marketing?
Jag älskar att vara tillbaka ännu en ny vecka med dig, Jorge. Vad är influencer marketing? Influencer marketing har ju funnits i urminnes tider. Vi har jobbat med något vi kallar för ambassadörer. Vi har jobbat med förr i tiden med atleter eller kända personer som har företrätt ett specifikt varumärke. Sen på senaste 15-20 åren så dök ju bloggerskor upp och som blev stora genom bloggar. Så egentligen har bara medlet förflyttats från tv-skärmar och radioapparater till bloggar som sen i sin tur blev Instagram. Och det är nu på sista åren som vi börjar kalla det för influencer marketing. Det vill säga att en person har influens över en grupp eller en större grupp människor. Så det är egentligen influencer marketing. Och för e-handel så jobbar vi med det här väldigt systematiskt. Vi har processer och det är rätt tråkigt. Men det är väldigt, väldigt effektivt.
Mm. Jag har hört att det är väldigt, väldigt effektivt. Sen finns det ju också olika typer av influencers. Kan du berätta mer?
Ja, men du har ju olika nivåer av influencers. Du har mikro och du har makro och så har du mega. Det vill säga mikroinfluencer är influencers som precis har fått sina första 10 000 följare. Sen definieras det här lite olika beroende på vad du läser för blogg eller vad det är för verktyg. Men mikroinfluencer är i snitt 10 000 följare. Så sen har du någon typ av makroinfluencer som du har när du har x antal 100 000 följare. Och sen har du mega influencers, alltså de här celebrities som är lite kändare eller
typ eller, Bianca Ingrosso är det.
Typ Bianca Ingrosso som är mycket på TV och har blivit känd på flera olika håll. Så att och har över 1 miljon följare. Sen definieras de här termerna lite olika, men det är olika typer av influencers och du jobbar ju med dem på olika sätt. Okay. Det är en stor skillnad att få någon som har 10 000 eller någon som har 1 miljon följare och jobba med ditt varumärke.
Okej. Intressant. Skulle du säga att vi två är influencers? Eller var går benämningen influencer till?
Jag skulle säga att vi är influencers. Vi har ju tusentals lyssnare. Beroende på vilket avsnitt till avsnitt. Men över 1000 lyssnare i snitt per avsnitt. Jag ser att det är klart att vi är någon typ av B2B-influencer. Mm. Så att vår podd når ju ut till en specifik målgrupp e-handlare. Mm. Folk som jobbar eller driver en e-handel. Och det är klart att den här ankdammen, speciellt i Sverige, på svenska är väldigt begränsad. Mm. Och vi når ut till en stor del av de människorna, både i podden men också på LinkedIn. Du har ett nyhetsbrev, jag har ett nyhetsbrev. Jag tror att mitt nyhetsbrev idag når ut 4700 kanske, vi ligger uppe i. Och det skickas ju bara egentligen tankar från mitt eget huvud. Vad är det som händer här i världen? Mm. Så att, nej men det är klart att vi är någon typ av B2B-influencer. Mm.
Ja, intressant. Men funkar det här med influencer marketing fortfarande?
Och det här har ju varit debatt om länge. Så att jag har ju hört det här redan för 4 år sedan. Att influencer marketing är på väg ner, det är dött. Men det är egentligen bara konstformen eller specialistformen influencer marketing som har förflyttats. Hur man jobbar med det. Precis som SEO har förändrats genom tiderna. Jag menar, när jag jobbade med SEO för 10-15 år sedan och drev mycket billiga länkar och billig trafik. Så var det helt annat än vad det är idag med all typ av verktyg och tekniska audits. Och Google har ju förfinats och man jobbar ju egentligen med Google och inte mot Google. På samma sätt har det skett en förflyttning inom influencer marketing. Där man för 5, 6, 7 år sedan kommer ihåg hur Daniel Wellington egentligen öste ut klockor gratis till både mikro, makro och mega influencers. I utbyte mot att man skulle få innehåll, det vill säga content, i deras kanaler. Mm. Och det här har ju gjort att många influencers har blivit överdrösta med produkter. Och då kan de inte acceptera vad som helst från vem som helst. Så att de har ju börjat ta betalt. Och då tar de betalt först en liten summa på kanske 500 spänn eller 50 dollar. Så den lilla summan har ökat successivt. Vilket gör att många idag ser att influencer marketing är dött. För det kostar så otroligt mycket. En influencer med 15-20 000 följare kan ibland kräva 10 000 spänn för ett samarbete. Och man tänker sig att det här samarbetet tar ju x antal minuter för de ska göra stories med en selfie-kamera. Men för att ha byggt upp hela sin följarbas så har det har tagit år. Och ibland så säljer ju de här som är väldigt, väldigt små nischade influencerna, typ vi business influencers, bättre än vad en större influencer skulle kunna göra.
Okej, intressant. Ja, det här blir ju riktigt intressant. Okej, men jag tänker så här, hur börjar jag med influencer marketing om jag är en mindre eller en mellanstor e-handel?
Nej, men det är en bra fråga. Så om vi drar det tillbaka till hur man kickar igång sin satsning, så handlar det om att man har ett budget för det och två kontinuitet för det. Så att man kan göra det här i x antal månader, helst i ett år. Så att man ska inte börja med influencer marketing om man bara har 10, 20, 30 000 och kan spendera på en influencer eller två influencers och tro att nej, men det här funkar inte. Eller det är inte för mig. Så någonstans så identifierar man, finns det ett behov? Finns det influencers i min nisch, vilket det oftast finns? Och vilka är de här människorna? Och sen börjar man höra av sig till dem.
Hur mycket pengar skulle det röra sig om, tror du att man behöver ha i kapital?
Som en liten eller mellanstor e-handlare så behöver man någonstans i alla fall 50 till 100 000 i månaden över en viss period.
Okay.
Det här är egentligen för att säkerställa att man har en viss kontinuitet och att man har en viss fallhöjd, för att alla influencers kommer inte sälja så att du har positiv ROAS. Men rätt som det var så hittar man en person eller en skara personer som bara 10 gånger pengarna. Där det går superbra när du investerar kanske 2, 3, 4, 5 000 spänn och så får du ut 30, 40, 50 000 i försäljning. Och då blir det liksom, ja, jackpot.
Ja, då är det ju värt också.
Och då blir det ju värt. Och i och med att man hittar fler och fler sådana här personer, det vill säga fler och fler influencers som fungerar bra för varumärket, då lär man sig också vilka typ av influencers ska vi samarbeta mer med, vilka ska vi samarbeta mindre med. Och så bokar man mer utav det som faktiskt fungerar, vilket gör att på sikt så blir det ROAS positivt. Det vill säga att den pengen du investerar ner i influencer marketing kommer komma tillbaka mångdubbelt tillbaka.
Mm. Du som expert på influencer marketing, jag tänker om du kan ge oss lite tips. Låt säga att man vill ha bra resultat. Vad är dina tips?
Nej, men det här är ju, det har också ändrats från tid till tid då. Det är lite olika vilken bransch man är i. Så att jag har en miljon olika tips. Men när jag började med influencer marketing, vi pratade om 8 år sedan, när jag började posta egentligen på mitt eget Instagram-konto Fedja på Robert, så började jag lägga ut bilder på mig själv för att jag hade ett eget varumärke och tänkte att det här är det sättet, det enklaste sättet att få andra att sen samarbeta med oss.
Var det hashtag snygg kille eller?
Hashtag OOTD, outfit of the day.
Okej, ja.
Hashtag male accessories.
Nice, nice.
Hashtag liknande.
Okej, okay. Ja, förlåt, fortsätt, jag avbröt.
Nej men så att så här, på den tiden så var det mycket bartering, så att okej, jag lägger ut något åt dig om du lägger ut något åt mig. Så att vi var olika bolag som jobbade med varandra och då kunde man lätt kunna bartra egentligen inlägg. Så att tipsen förändras ju hela tiden, så det finns hur mycket tips som helst, men ett av dem är ju att se till att du har en grundplatta att stå på. Du har en marknadsföringsbudget som du vet kommer vara kontinuerlig över x antal månader. Så att du inte spenderar allting på en influencer här och nu och hoppas på det bästa. Det är typ som att köpa en lotto.
Ja, men verkligen. Så ungefär 1,5 miljon drygt.
Ja, och det är ju över tid, eller hur? Mm. Så att en del av den här 500,000, säg att du har 500,000 nu. Du behöver inte ha den här och nu. Utan du ska se till att du har budgeterat för 500,000 över tid.
Okej. Okay.
Så det betyder i sin tur att om jag investerar 50 000 och får tillbaka 30 000, så har jag ju de 30 000 att investera nästa månad och lägger till 15, 20 000 till. Mm. Och den månaden kanske jag säljer för 60 000. Och då har jag ju gått lite plus. Mm. Men fortfarande minus med tanke på produkter, utskick och så vidare. Och sen tredje månaden så kanske jag säljer för 80 000. Så går det lite bättre. Och sen fjärde månaden säljer jag för 100 000. Då börjar det betala sig självt.
Just det, sjätte, sjunde månaden börjar ju flyga.
Exakt, så man behöver ju inte de här 500 000 på banken här och nu. Utan man ska bara se till att committa och köra den här strategin långsiktigt.
Jävligt intressant. Okej, men låt säga då, jag är lite mellanstor direkt, så tänker jag så här, vilka verktyg använder ni? Alltså, ja, berätta mer.
Så det finns olika verktyg som vi använder oss av. Det jag började prata om innan är att man behöver någon typ av grundplatta att stå på. Så man behöver någon typ av Google-verktyg, alltså hitta influencers i din nisch. Och du vill hitta influencers så enkelt och så lönsamt som möjligt. Och då vill man träffa rätt så ofta som möjligt. Så vill man mäta olika kopior, vilken influencer är bra, vilken är mindre bra. Så ett av verktygen som jag alltid har rekommenderat och varit verkligen tidig på bollen, det är ju Scope App. Okay. Så jag träffade Payam och Sebastian när de utvecklade det här för många, många år sedan nu. Och det har varit ett fantastiskt verktyg genom vår resa. Så man kan kalla det som att det är ett Google för att hitta influencers. Okay. Och de har indexerat fler influencers än vad jag vet än något annat verktyg i världen. Och då har jag ändå testat säkert 100 olika verktyg. Mm. Allt ifrån de som är mycket, mycket dyrare.
Vad heter verktyget?
Till helt gratis. Scope App.
Scope App, den ska jag notera.
Fantastiskt verktyg för att egentligen hitta influencerna. Ett annat verktyg vi gör är så att du måste ju kontakta dem. Och sen vill du gärna hålla koll på att de du har kontaktat svarar eller inte svarar, så att du kan påminna dem. Så att där använder vi oss av ett verktyg som heter Mixmax. Och det är egentligen ett tips som jag fick av grundarna av Scope App, som sa att det här har vi integrerat i vårt verktyg, så att de två lirar väldigt, väldigt bra ihop. Vilket gör att du kan exportera, när du väl har hittat en lista på 100 influencers som du vill jobba med, då exporterar du den listan till Mixmax. Och sen tar du Mixmax och gör en outreach som i princip är relativt automatiserad. Du har hej, namn, något kort om det. Och sen så följer Mixmax upp det. Har de svarat eller inte svarat? Om de inte svarat så kan du ha ett follow-up efter x antal, säg 48 timmar, så kommer ett nytt mail. Hej, jag såg att du inte har läst mitt mail. Skulle du kunna ta en kika på det, så hörs vi ganska snart.
Okej, och man gör det väldigt naturligt då, så att det verkar naturligt, eller automatiserar man de här utskicken?
Man automatiserar dem, men de känns ju så autentiska som de kan bli. Ja, och det går ju inte att göra det bättre även om du skriver alla mailen manuellt. För det är bara några korta rader, och det enda du behöver är egentligen influencers namn och kanske vart du hittade dem, om det var Instagram eller YouTube eller TikTok eller vad det nu är för något.
Mm. Ja, då får jag genast en fråga. Hur fan får man de här stora influencerna att tacka ja?
De stora är en helt annan spelplan. Så att det här, jag har så många bra stories här, för att, men de, du kan ju tänka dig att Bianca och liknande profiler har enormt mycket förfrågningar. Alltså de har en stor lista på bolag som vill jobba med dem. Och det är klart att det kostar pengar, men oftast så är det väldigt, väldigt värt det. Annars hade inte så många bolag stått i kö i princip för att jobba med dem. Det är de absolut bästa influencerna, specifik handfull influencers i varje land. De behöver man någon typ av dialog med. Antingen har man den dialogen själv genom att man jobbar upp den, eller så känner man någon som känner någon som känner någon. En gång så skickade vi ett blombud och paket och allt annat för att uppvakta en specifik person, för att den personen ska få upp ögonen för vårt företag. En annan gång så vet jag att en lia hos oss i princip stalkade personen och för att få kontakt. Och någon annan gång så räcker det bara med ett enkelt mail, en outreach, och hamnar hos någon persons agent, och sen hamnar man på en lista, och sen blir det som ett vanligt mailflöde och man får en prislista och så ska man börja förhandla. Och i något tredje fall så har det varit budgivning. Så det har varit att flera företag i samma nisch är intresserade av att samarbeta med en specifik influencer, och den influencern vill samarbeta med någon i den kategorin, för den kanske är väldigt en träningsinfluencer som tränar, behöver ju kläder, vill samarbeta med något av bolagen, och bolagen är ganska snarlika. Då blir det någon form av budgivning. Så jag har varit med i sådana budgivningsspel där man försöker konkurrera mot andra för att få ta del av den innehållsskaparen.
Okej, ja, jävligt intressant. Ja, om man säger så här, vi känner ju alla till Bianca och de här stora, men har du något tips på vilka man ska jobba med?
Nej, men det är, kan man jobba så ska man jobba med Bianca. Hon är ju en säljmaskin nummer ett.
Det är så.
Mm. Hon kommer troligtvis fortsätta vara det ganska lång tid. Men hon är ju otrolig. Vi har haft äran att jobba med henne i några av de bolagen som jag har representerat. Och det har alltid slagit ut fenomenalt bra. Som sagt, det är helt omöjligt. Men det är väldigt, väldigt svårt att idag göra det. Hon har ju sitt bolag och fokuserar fullt ut på sina bolag och kommer alltid prioritera dem.
Just det.
Men om vi tänker snäppet under då, så har du en handfull andra bra influencers som fortfarande är influencers som core. Alltså Bianca har ju gått mer om att vara en serieentreprenör och bygger sina egna varumärken. Men det finns ju influencers som fortfarande har innehållsskapande som huvudsyssla, alltså skapa innehåll på Instagram, flytta över till TikTok, gör det på YouTube och har väldigt mycket trogna följare. Och där finns det ju en handfull bra influencers både i Sverige men även Tyskland, Nederländerna, USA. Och här gäller det att bara identifiera de som är bra för din nisch. Det är klart att alla kan inte samarbeta med Therese Lindgren eller Linn Ahlborg och se att det kommer bli fenomenalt bra resultat.
Men eller Joakim Lundell.
Eller Joakim Lundell, eller hur? Så att Jocke är ju kung. Och vi måste ju tacka honom för att han gör intro-resten i våran podd. Men Jocke är ju en fenomenalt bra influencer. Så Jocke, jag vet att Jocke och Jonna, de rankar ju alltid väldigt, väldigt högt i alla de här mätningarna som sker i mest inflytelserika personer i Sverige år efter år efter år, säkert nu 5-6 år. Och de vinner alla de här priserna på, som man ska vinna som, i sitt yrke. Så att de är ju väldigt duktiga. Framförallt så är de väldigt proffsiga och enkla att ha att göra med. De har ju en manager som har skört om dem och, på ett väldigt proffsigt sätt. Som har gjort att han styr upp egentligen deras schema, vad de ska posta, vad de inte ska säga, vad de ska jobba med. De får se till att produkterna finns där och det är inte alltid så enkelt. Att jobba med den här branschen är inte en dans på rosor i alla dagar. För att det är ju människor i slutändan och människor kan bli sjuka, människor kanske vill resa, människor vill flytta fram ett samarbete, avboka ett samarbete. Och helt som det var så kan någon tacka nej till ett samarbete som redan är inplanerat. Och man sitter lite i princip försvarslös även om du har ett avtal. Det hände oss nu i februari att en av Sveriges största influencers bara nej, jag vet att det är 4 nedslag kvar men jag vill avboka dem eller flytta fram dem. Och då har man ju budgeterat x antal, i det här fallet hundratusentals kronor, nästan ja, men över 1 miljon kronor på den här personens samarbeten. Och man har ju räknat med att det kommer vara bra nedslag för att man har kört nedslagen tidigare.
Mm. Vad gör man då i en sån situation när man får det här bakslaget?
Alltså man har egentligen 2 val och det är ett att fullfölja avtalet, egentligen forcera in i avtalet. Och det negativa med det är ju att den här influencern kan ju säga okej, fine, jag fullföljer avtalet, jag kommer köra de här dropsen. Men sen blir det inte lika högt engagemang. Och då kan ju, och det syns ju. Det kommer kännas väldigt sponsrat. Och då kan du lika gärna köpa reklam på tv eller radio för att är det sponsrat och det genomsyrar hela inlägget att det här känns som att jag gör det för pengarna. Inte för att jag gör det för att jag tycker det är kul och jag tycker om produkten. Och känns det i magen att det är fel, då kommer inte det sälja så mycket. Så där har man som sagt, man är ju väldigt försvarslös, så att man måste backa tillbaka och tänka okej, vad kan vi göra istället? Kan vi skjuta fram det? Schemalägga om det? Oftast så har de ju ett bra, alltså bra resonemang till varför de vill ja, men pausa eller avbryta ett samarbete. Man kanske hamnar i en annan fas i livet, någonting har hänt som man inte har tänkt sig, man kanske ska få barn eller någonting annat. Och det är ju grund eller skäl nog till att man kanske vill sluta arbeta med det här specifika företaget. Och då ska man bara tacka och ta emot.
Ja, okej, då är jag med. Ja, det är superintressant. Någonting jag tänker på också ganska snabbt här är att när man jobbar med influencers så ofta så reklammärks det. Det är ju lag på det. Mm-hmm. Vad tror du om sådana inlägg? Alltså om det är reklammärkt versus icke-reklammärkt, vad är effektivast?
Och vi har jobbat mycket med PR-utskick som inte reklammärks. Det negativa när det inte reklammärks är ju att det inte känns som reklam. Och det är lite kontraproduktivt eller paradoxalt tänker man att ah, vad bra, jag vill ju att min produkt ska kännas organisk och den ska finnas i flödet eller den ska finnas i stories och inte vara reklammärkt. Men det säljer ju mindre. För att då driver man ju inte trafiken till en specifik sajt. Om det inte reklammärks så brukar det inte heller vara att ja, men gå in på den här sidan, här får du min rabattkod. Som folk har blivit van med. Så att det säljer ju oerhört dåligt. I bästa fall så har man fått lite awareness för sitt varumärke. Att ja, men shit, den här stora influencern tog upp oss i sitt flöde, i sina stories eller i sin TikTok. Ja, vad kul, grattis. Men du har ju sålt 0 produkter på att de gjorde det.
Okej, så syftet är ju att de ska få någon slags rabattkod, till exempel ange Therese Lindgren för 15% rabatt. Är det då man kan mäta samarbetet på?
Syftet kanske inte är att de ska få det, men när du väl har det, om du har ett samarbete som du betalar för och du har en rabattkod, då kan du ju faktiskt mäta hur mycket har det här samarbetet genererat. Och om syftet är att du som e-handlare ska öka din försäljning, då är det bra att kunna spåra vart den försäljningen kommer ifrån. Och kommer den från influencers eller kommer den från Facebook eller någonting annat, så är det är ju spårbarheten är ju det viktigaste. Men det är inte nog med det, utan man kan ju mäta direktförsäljning i antal rabattkoder som har registrerats i kassan. Men sen kan man ju också säga att det här får ju mycket ringar på vattnet. All trafik som inte konverterar, vilket är 95%, säg 98% av trafiken, konverterar ju inte. Det blir inte kunder. Men det här är ju ändå besökare som du har fått i din sajt via en rekommendation av någon de litar på. Jag har fått en undersökning där från Forbes som säger att 83% av människorna litar mer på influencers än vad de litar på betald reklam eller egentligen rekommendationer i övrigt. Så att influencers har ju ett starkt grepp om sina följare. Så en stor anledning till att driva trafiken via influencers är ju även de här ringarna på vattnet som det skapar för retargeting, för Facebook går helt plötsligt mycket, mycket bättre. Dina TikTok-annonser börjar ta fart. Och man sitter där och tänker att shit, jag har gjort någonting bra på mitt Facebook-konto. Men egentligen handlar det om att influencer-teamet eller att du själv har bokat bra influencers som har fått igång varumärket. Så en lanseringsstrategi vi har i andra länder är att man bokar en mega-influencer.
Jag håller helt med dig. Och det här med att boka mega-influencer, det låter ju lite dyrt.
Det kan vara dyrt, absolut. Så har man inte råd så är det ju inte ett game för dig. Men det är dyrt. Så det kan bli väldigt, väldigt kostsamt om man ska boka många nedslag med många influencers. Så att det här är ju inte för helt nystartade e-handlare som inte har ett proof of concept. Det vill säga att man har inte bevisat att ens produkt fungerar på en specifik marknad.
Okej, så att det är bra att veta. Så man behöver ha en slags proof of concept, kanske någon form av försäljning redan etablerad innan man går in på influencer marketing.
Ja, verkligen. Och sen gäller det ju att etablera den här processen för det. Så när du väl har det, då kommer det ta fart efter ett x antal månader. Och jag brukar säga att det här är ganska statistiskt säkerställt kommer fungera. Så att om du till exempel nu bokar 10 influencers månad 1 och sen går bara en av dem bra. Så att du kastar pengar på 9. Det går jättedåligt. Fan vad tråkigt, tänker du. Jag ska sluta med det här. Och jag brukar säga att nej, det här är jättebra. Nu vet vi att den ena funkar bra. Den influencer bokar vi månad 2, 3, 4, 5 och 6. Och de andra 9 avslutar vi. Sen månad 2 så bokar vi ytterligare 10 nya influencers. Den här gången så har du med dig en influencer från tidigare som du vet med all garanti kommer prestera bra. Statistiskt så har du ökat din sannolikhet för att månad 2 kommer gå bättre än månad 1. Och månad 2 så identifierar du ytterligare, säg, 3 nya influencers som går bra och 7 stycken går jättedåligt. Ja, bra. Då avslutar du samarbetet med de 7, fortsätter med de 3. Statistiskt så kommer månad 3 nu så har du med dig 4 stycken influencers. En från månad 1 och 3 från månad 3. Statistiskt så blir det ju bättre. Så att om ditt influencer-team inte presterar bättre månad efter månad, då kan man ju börja ifrågasätta vad det är de håller på med.
Ja, precis. Så att syftet är ju att dra in mer cash, mer ordrar åt e-handeln egentligen.
Precis, och då kan man ju både öka budgeten konsekvent månad efter månad för att man får ju med sig influencers som man vet fungerar från tidigare och utöka teamet så att det blir fler människor som jobbar med influencer i det teamet. Hos oss så har vi en hel del människor nu, vi har en handfull människor som bara jobbar med att boka influencers till de varumärken, framförallt de varumärken som vi har investerat pengar i.
Och det är alltså heltidsjobb egentligen och syssla med det här, för det är ju relationer.
Ja, verkligen, och det är klart att det är ett heltidsjobb och de här relationsbyggande aktiviteterna, de kan bli rätt tråkiga för att relationen som man kanske glamorifierar i TV eller som man tror på Instagram, det man ser, det är ju inte det som en influencer specialist gör, utan det är ju mest att du sitter framför en dator och sitter och mejlar med personer som du aldrig ens har kontakt med på telefon. Dessutom aldrig någonsin träffar. Så det är inte så glamoröst som man kan tänka sig att vara en influencer manager eller influencer specialist.
Jag kan tänka mig. Ja, för att summera det hela, om vi drar ett tips. Säg så här, mellanstor e-handel, omsätter 30 miljoner, vill börja med influencers. Ska man köra 10 små eller en megastor?
Det beror på vilken nisch man är i, men jag skulle säga att 10 mindre är ett säkrare kort. Så länge man kan garantera att du kan boka månad 2, 3, 4 och 5. Så att du fortsätter och inte bara avslutar efter månad 1. Och sen ett sista tips är ju att för att mäta hur det här har gått så behöver du en formula för det. Så hur kommer en influencer prestera bra eller inte bra? Ja, det finns massa olika tips för det, men ett av dem är att få influencern att visa hur mycket trafik den faktiskt driver. Mm. Genom print screens eller något annat. Och då kan du gångra den här trafiken med din konverteringsgrad. Så säg att du konverterar 5% av den trafiken. Och sen gångar ditt snittordervärde. Mm. Så det här blir ganska svårt i podden, men du kan pausa och gå tillbaka. Så om du tar trafik gånger snittordervärde gånger din konverteringsgrad. Och det blir den förväntade omsättningen du kommer ha på det här samarbetet. Då vet man, är det här värt att investera den pengen i det samarbetet eller inte? Mm. Så att summa summarum, influencer marketing ska ju vara lönsamt i kronor och ören. Men du kommer också få massor av ringar på vattnet så att dina andra satsningar, typ paid social, kommer prestera bättre. Sen kommer du ju få massor av content utifrån det här samarbetsprogrammet så att när du kör med influence marketing så får du mycket bra material och det materialet kan du sen använda i dina paid kanaler eller på din sajt för att öka konverteringen. Så det finns hur mycket bra tips som helst. Mm. Men jag tycker vi avrundar där, så att har man fler frågor så kan man kontakta mig.
Mm. Vi säger så, absolut. Superkul. Nu har vi snackat om influencer marketing. Det kommer komma ett annat grymt avsnitt nästa vecka, men det tar vi då. Vi hörs.
Ciao.